Ja, gott folk, nu är vi här igen. Härligt att ses. Och jag ska tala om en sak ifrån apostlagärningarna som i allra högsta grad är Guds ord. För det läste vi inledningsvis, att Guds ord är skarpt, det är tveeggat, det kan skilja mellan andligt och det som inte är det och så vidare. Och här ska vi få lyfta bibelord som inte så ofta predikas, men som kanske har ett och annat att lära oss att förstå. Vi ska först be en bön att Herren får hjälpa oss att förstå också. Herre, tack att du är som sagt precis här mitt ibland oss. Genom din helige ande. Och nu försöker vi att läsa allt det goda som du förmedlade och som hände strax därefter i apostlagärningarna. Och hjälp oss att både tolka men också förstå, Herre, vad som är viktigt för oss här och nu. För det står ju inte där bara för att fylla upp en bok, utan du har tänkt någonting stort därför. Herre, öppna våra hjärtan, att vi inte är rädda för ditt ord och inte försöker oss gömma oss bakom någonting, utan vi får stå här helt öppna och lyssna som om du vore här själv. I Jesu namn. Amen. Hörrni, jag ska ta med er framtidsvy som kanske ni tänker, men det är inte möjligt. Nu tar du väl ändå i. Ja, men tänk dig den här kyrkan, Ekumeniakyrkan. Plötsligt så börjar saker och ting förändras här. Det är inte halvfullt eller halvtomt, utan det börjar bli mer och mer människor som fyller upp bänkarna. Till och med längst fram märker man att det börjar komma folk som sätter sig. Som normalt inte brukar gå till en kyrka vad vi vet om. Och det är inte folk från någon annan kyrka som plötsligt har dragit sig hit och tycker att det här verkar mer spännande i den här kyrkan. Utan det är andra människor som kommer. Läktaren där uppe sitter inte bara de som är bäst på ukrainska eller ryska. Utan det blandas upp med annat folk också. Och parallellt med detta så går pratet i stan en del att det händer en del i Ekumeniakyrkan. Det här var jag med om en gång när jag bodde i Hässleholm. Det var en rad av möten i Sösdala missionskyrka. Och där var en evangelist och predikare. Och det var en vanlig frikyrka här. Varken plus eller minus. Samlade normalt mycket folk varje söndag. Men det var gott om plats och kvar i och för sig. Jo då, där var det möten och där var det ett antal sångar som följde med också och sjöng. Och jag lärde känna dem en del efter detta. Och vi blev lite nyfikna, för vi var nyfrälsta. Vi var i den bortre tonåren, så vi åkte dit ett gäng. När vi har varit i Pingstkyrkan här, så åkte vi dit på nattmöte. För de höll på både dag och natt nästan där med möteserien. Och där var det folk som kom. Då gick jag på gymnasiet. Jag gick på naturvetenskapliga linjen. Och där kan man väl säga att alla var väl inte de som trodde på Gud precis. Det var en härlig mix mellan ytterligheterna. Men det intressanta var att alla de som kom från Sösdala som gick i min klass. Det fanns de som hade en tro. Det fanns de som verkligen visade att de inte stödde kristendomen. Till och med den personen var med på ett av de sista mötena. Då började ni begripa vad som hade hänt. Och det hände jättemycket. Och ibland så tror jag vi låser oss fast vid att det är som det är. Medan Bibeln och mycket av vår verklighet, när vi tänker tillbaka, så sker det saker som vi inte riktigt kunde förutse. Utan det bara händer saker. Och det är den nerven som vi behöver hela tiden ha levande. Denna andliga dimension, att det här är inte ett mänskligt verk, utan det är mycket, mycket större. I en händelse som händer, som är nästan likadan, fast ändå våldsammare, i apostlagärningarna. Så tillsammans med att det är massor med folk som kommer till tro, så sker det någonting parallellt som man tänker, ja men, är det möjligt? Därför att det var en grupp grekisktalande som inte mådde riktigt bra. Och så här kan det bli även i en församling i nutid. Om vi går tillbaka till den här platsen där vi är just nu, så kan det bli att en del känner sig, som det står i texten vi ska läsa, förbisedda. Och vi tar bara en lek med tanken. Att de som sitter på läktaren, de får alltid komma sist i kön till fikat. Och när det är dags för dem att få fika, då är det nästan slut. Så är det varenda söndag. För det är så mycket folk så det räcker inte. Och så börjar det bli ett litet gny i den här gruppen som ofta sitter uppe på läktaren. Och det där, om det får fortsätta, ni kan tycka att det är nästan för enkelt. Men det är oftast i det enkla som saker och ting börjar hända. Och får det för mycket luft under vingarna, så blir det lätt att det blir grupper som dras isär istället för att man håller ihop. Mitt i en varm väckelseatmosfär kan sådana här saker ske parallellt. Och nu ska vi gå in och läsa bibeltexten och se vad det står där. För ni kommer känna igen storyn härifrån. Vi läser från Apostlagärningarna 6, vers 1-7. Vid den tiden när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på den hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sade: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och helig ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem till inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tro. Där slutar vi. Man kan säga det var en ganska så på ett sätt lite enkel orsak till att det blev lite gnälligt och gnyigt här och där. Men det är oftast där på de enkla bitarna det börjar. Och här ska vi se lite grann hur man löser en sån här situation och ser till att livet fortsätter. Och det står till och med att ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor, när man hade löst den här saken. För det är aldrig så att det finns en församling som undgår att det kan bli lite grann så här ibland. Att det kockar. Det är inte fråga om, utan det är mer fråga när. För så är det när människor möts. Därför vi är människor som vill det bästa, men ibland så missar vi varann. Och så blir det som det blir. Om inte man tar i det på en gång. Oftast i alla fall. Det var ju så här att de här grekisktalande som det då talas om här, Det var alltså personer som hade lämnat sitt land. Och det kom judar från olika länder från Medelhavet som flyttade helst till Jerusalem. Därför forskare menar att man hade en sån messiaslängtan i det förtryck som man upplevde med romarriket som överordnad. Man behandlade judarna som om det vore boskap många gånger. Och de judarna som bodde kringspridda, de ville vara med och se när han kommer ifrån höjden och sätter sina fötter där mitt i Jerusalem. För att se detta mirakel. Det är därför som vi i Apostlagärningarna 2, den här pingstdagen som inte är den första i och för sig, men som på något sätt blir starten för den kristna församlingen. Så står det att det var många språk som talades där. Och de var judar. Och det var sådana som kom från olika länder. Och en sån här grupp kom just ifrån Grekland. Och det var de änkorna där som kände att nej, det funkar inte. Nu var det inte änkorna som klagade, så ska vi inte skylla på dem. Utan det var deras landsmän som såg det hela och tyckte på något sätt att nej, det här är inte bra. De här som bodde där från början, de hebreiska judarna som var med i församlingen, de hade sin gammalt liksom en liten favör. De tyckte att de var lite mer än alla de som kom från annat land. Även sånt kan följa med av en gammal tradition in i en ny levande gemenskap. Och man tänker alltså inte riktigt, man är inte korrigerad i sitt sätt att se som Jesus hade gjort. Och där blir det då spänningar innan man liksom förstår att här är vi alla lika. Här är alla, oavsett vilken bakgrund vi har. Men det hade man liksom inte riktigt synkat här, förmodligen. Och då är det så här att då börjar de här att prata och det börjar sprida sig i hela gemenskapen att det var ett missnöje. Och missnöje, det är som dålig doft. Den har en förmåga att kunna flytta sig både hit och dit. Och alla börjar fråga sig, vad är det som doftar? Vad är det för fel på kylskåpet? Det märks ganska fort. Och så är det bland oss människor. Har alltid varit. Och då är det frågan, vad gör man i en sån situation? Och jag kan säga det vi läser om här, det är ingenting vi kan kopiera rakt av in i vår tid. Det står ingenstans i Bibeln när Jesus gjorde ett under att han kopierade och hade precis samma sätt att bota en sjuk. Eller hur den unga församlingen gjorde i olika sammanhang. Så hade man ingen färdig liksom, dokument. Det är det här, då gör vi så här. För det har vi gjort en gång innan och det funkade. Utan hela tiden är man beroende av den helige andes inspiration. Mitt i konkreta frågor också. Och man kan ju fråga sig, varför har de här verserna sparats eller skrivits in i apostlagärningarna? Det måste ju finnas en anledning. Jo, jag har faktiskt hört predikningar om det här bibelordet. Jag har nog predikat över det själv också. Fast jag glömt det. För det har mycket intressant att säga. Men den delen jag tar upp idag kanske är lite annorlunda. Vi vet egentligen inte riktigt varför de här inte riktigt funkar tillsammans. De här språkbakgrunderna. Bibeln avslöjar inte riktigt. Därför att det finns så mycket paralleller när människor möts som kan ha olika orsaker. Och därför har man tagit bort det. Utan det är bara så när vi möts olika grupper av människor att saker kan hända. Så vi vet inte exakt vad som är bakgrund till allt. Men på ett eller annat sätt så händer följande. Ledningen får reda på den här situationen. Ledningen, då syftar vi på de här 12 lärjungarna främst. Jesus hade ju sen ytterligare 72 lärjungar. Och vi vet inte riktigt om de är med i det här sammanhanget. Men det står att det var de 12 i alla fall. De träffas. Och så började de ju såklart att förstå att det här är någonting som inte bara försiggår i en liten avkrok i församlingen, utan det här vet de flesta om. Mer eller mindre märks det i församlingen, trots att det är så mycket gott som händer. Och det är klart, de skulle ju faktiskt ta tag i den här gruppen av både änkor och deras landsmän och ha ett speciellt litet gruppmöte med dem och kunde säga: ni borde visa kärlek och tacksamhet för alla dessa nyfrälsta som kommer. Tänk vad Gud är god. Alltså skapa dåligt samvete. Det är ganska effektivt för en del ledare att göra på det här sättet. Lugna ner, ni borde tänka på annat. Det finns många som har det mycket värre. Det är också ett sätt att på något sätt förminska problematiken. Ja, är det så inte ni ändrar på er så utesluter er. Det är så många nya som kommer så att det är inget problem. Vi kommer att växa ändå. Ja, då skulle kunna ha sagt det. För så var det. Men de var värdefulla för de här 12 lärjungarna. Trots att någonting inte riktigt var som det skulle. Vi har inte en chans att hinna med och lyssna på allt gnäll som vi har fått höra nu på sistone. Vi har viktiga saker att syssla med. Ja, en ledning kan reagera på olika sätt. Men här reagerar ledningen på ett annorlunda sätt. Och där tror jag vi har en nyckel hur man kan kommunicera med varandra. Som jag sa, problemet var, det var allmän gods. Folk visste om att det här var någonting. Det här hände ju varje dag. Matutdelning för änkor, det var någonting som man var skyldig att göra i den judiska sammanhanget, men också som följde med in i den här nya församlingsformuleringen. Där hade man en stor respekt för dessa utsatta människor som inte hade en egen inkomst. Oftast var de fattiga. Hade de dessutom uppväxande barn så blev inte saken lättare. Så de hade den förmånen. Av de insamlade allmosorna så gick en del för att bespisa dessa. Och sen fick Anna också vara med på ett hörn. De här ledarna, de säger precis som det är när de presenterade för hela församlingen. För de kallar ihop hela församlingen. Och så säger de, så här är det. Ingen skönmålning, ingen svartmålning. Ingen som blir liksom korsfäst för att ha gjort någonting som var felaktigt. Men vad de förstod, det var att irritationen fortsatte varje dag. Återkommande ständigt. Och de förstod ju att det här kan bli en fara för den andliga utvecklingen. Och så läser vi att ledningen tar ett mycket djärvt beslut. Man samlar alltså alla dessa troende till extra församlingsmöte. Man visar respekt och handlingsförmåga. Och så läste vi, nej bröder, utse 7 män bland de som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönet och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. Att våga göra en sån här handling skulle kunna gått helt snett också. De kunde ha valt helt fel människor. Mm. Men på något sätt tycker jag mig kunna läsa mellan raderna att dessa 12 får en uppenbarelse att göra någonting som kanske inte var vanligt eller som kanske aldrig hade hänt överhuvudtaget. Vi låter hela församlingen få vara med i processen. Alla vet ju redan vad det handlar om. Alla känner att det är störande. Och de får en känsla av att det som är ett problem ska istället bli en utmaning. Man gräver sig inte ner i problemet utan hur man ska lösa det. Och det är två helt olika positioner. Plötsligt alla de som tycker att de är stökiga de här, de börjar titta på, ja men hur ska vi lösa det här? Det är ett helt nytt sätt att tänka. Än att se hur man kan bli kvitt de där, hur man kan få tyst på de där. Hur man kan hitta någon genväg, byta ut ledarna istället och försöka hyfsa till dem och få ordning på det. Nej, här hittar man helt ny väg. Och så står det, alla de församlade gillade förslaget. Märkligt alltså. Det är någonting som är ett mirakel när det gnisslar i en gemenskap. Mm. De får alltså en impuls, dessa 12, förmodligen. Jag tror att det är den helige ande som ger dem denna impuls. De vill inte leva kvar i en slags återvändsgränd som gör att de blir fast i ett problem. Utan istället så leder man ut till en frihet. Och samtidigt så klargör de vad som är viktigt också parallellt. Så man ser sig inte blind på problemet och låter det ta allt fokus. Utan de tar samtidigt upp det viktiga fokuset att väckelsen får fortsätta. Och så får det sunda proportioner på något sätt. Och alla vill ju egentligen lämna problemet och istället leva i den positiva atmosfären. Så de slår liksom två flugor i en smäll. Och där klargör de att vi måste få tid att fortsätta att vägleda de nyfrälsta. Ha dopsamtal med dem. Prata med dem som inte riktigt vill eller förstår. Att undervisa dem, vägleda dem, inspirera dem och kanske också få be för dem. Och vi förstår ju att det är inte några stycken varje dag som blir frälsta här. Utan det handlar om hundratals som kommer till tro. För det växer, så det knakar alltså. Och de är 12 stycken. Då förstår vi att det var lite svårt för dem att hinna med och dela mat vid borden för de här som behövde mat. Så att det ena gav det andra. Man försökte inte smita under utan man var helt öppen och säga så här är det. Vi hinner inte utan nu måste vi hjälpas åt här. Men det intressanta är att dessa 12 lärjungar smiter inte undan och gömmer sig i sin vrå med sitt projekt. Utan de är med hela tiden. Se till att det blir 7 personer som blir uttagna. Och de är namngivna, vi har precis läst om dem. De presenteras för hela församlingen, var de nu samlas. Förmodligen någonstans i tempelområdet, för det var stora ytor där. Det var förmodligen över 1000 människor, för det var många människor som har blivit frälsta ju. Tusentals. Och där så får de bli presenterade. Och intressant är att de här har grekiska namn hela högen. Ja. De kände alltså till hur de tänkte ifrån de här områdena i vår värld så de kunde förstå liksom sammanhanget. Och några stycken känner vi igen, Stefanus och Filippus, de följer vi ju lite senare i apostlagärningarna. De skulle vara betrodda män. Alltså de skulle ha en karaktär som redan hade märkts tidigare i gruppen av alla dessa troende. Som kände, det här kan jag lita på. Det är en reko kille det här. Mm. Och de skulle vara fyllda av ande och kraft. Och de skulle vara visa. Och det är rätt så bra och intressant att se att de skulle vara visa. För vad är visdom för någonting? Är det de som har högsta möjliga poäng efter universitetsstudier? Mm, kan vara det, men inte säkert. Utan det var människor som kunde göra en sak på bästa sätt. Man kan göra saker på många olika sätt, men på bästa sätt. Som kunde förstå sammanhanget och integrera det i det större och vice versa. Och få de här två grupperingarna att hitta varann. Det är visdom. Det är inte bara kunskap, men de hör ihop. Och det här var 7 män som fick den här uppgiften. De var inte många. Men de 12 lämnade inte där åt sitt öde. Och hoppas att nu slipper vi tänka på detta. De tänkte på det här under tiden. Och sen så kan vi då läsa hur man la händerna på dem. Och välsignade de här 7 nyinsatta för att hjälpa till. För att det skulle bli härlighet istället för problem och gnissel. Och så gick arbetet vidare. Och då kan man faktiskt börja förstå. När Paulus talar om hur vi som församling fungerar som en kropp. Kommer ni ihåg när vi var små? Så växte vi ju rätt så fort och vi fick nya skor. Både då och då, för skorna blev för små. Och jag minns i alla fall att jag fick skoskav vid en del tillfällen. Kan ju bero på att jag inte satt stilla tillräckligt länge. Utan det hände för mycket, men det kunde vara fel på skon också. Men den lilla punkten som blev som en blåsa och som sved så där riktigt rejält, som hela tiden gav signal så fort man tog ett steg. Det gjorde att hela kroppen lugnade ner sig rätt så rejält. Och då säger Paulus i 1 Korintierbrevet 12:36: om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Vi som troende i en lokal församling är som en kropp som inte lever isolerat. Ledningen för gruppen, en församling eller en gemenskap, lever inte heller för sig. Har inte ersatt församlingen och liksom ska göra allt. Utan vi är tillsammans och hjälps åt. Och när det börjar göra ont någonstans, då känner hela gemenskapen: här är någonting vi behöver ordna till. Lägga bandage. Så att vi på ett bättre sätt tillsammans kan gå. Ni ska ju veta det där med foten. Det är rätt intressant. Jag slog upp faktiskt och tittade lite grann på hur en fot fungerar. För man kan ju tycka att hjärta och lungor, det lilla blodsystemet, det är ju det viktigaste. Och huvudet är inte fel heller att ha med i sammanhanget. Men det brukar stå i Bibeln att Jesus, han är huvudet för församlingen. Så jag tar det lilla kretsloppet, lungor och hjärta. Det är ju väldigt bra att de funkar, eller hur? Och att blodet funkar där. Och sen så får den ju också förmåga att kunna skicka blodet till övriga kroppen. Men en fot, kan man ju tycka, den är långt borta i alla fall från det översta. Och den hänger ju liksom bara på, va? Den måste bara vara där. Men foten, den avgör fullständigt om kroppen ska flytta sig. Den har 27 ben. Den har 3 valv. Ett av dem har jag ju hittat, det är ju hålfoten. Men det ska finnas fler tydligen. Detta för att svikta kroppen. För att det inte ska nöta på ett felaktigt sätt. För vi väger ju några kilo ovanför foten ju, ni vet. Och det får inte bli skav så i sammanhang, utan det ska dämpa. Och den har också förmåga att balansera hela kroppen uppåt. Så att det inte ramlar och slår oss och gör illa oss. Och gör att vi måste kanske, kanske inte kan gå längre. Så illa kan det gå. Så foten till exempel, ögat, öronen, näs och allt vad vi har. Allting är viktigt för att vi ska ta oss framåt, kunna göra saker. Den bilden använder Paulus. Det är det sammanhanget vi kanske ska se Apostlagärningarna 6. Hur viktigt det är att allting mår så bra som möjligt. Och det jag också tänkte på, det var när vi läste bibeltexten. så står det vid den tiden. Och så står det lite längre fram, då kallade. Det gick alltså inte jättelång tid emellan det som var stökigt och när man började ta tag i saken. Man såg närheten, därför det här hände ju dagligdags. Man sa inte som ledare, ja men vi ska väl ta en bön för det här, eller en bönevecka, så ska vi se, det kommer säkert att ordna sig. Men Gud är inte vår springpojke. Han har däremot sagt att jag ska ge dig kraft, eller er kraft, för att ni ska kunna reda i det här istället. Och så lär ni en massa saker. Och kärleken blir bara större och större. För det är oftast i de här situationerna, antingen blir det att det går sönder, eller så hittar man varann och kärleken blir kraftigare. Så Paulus, han är inne precis på samma tanke, hur viktigt det är att när det är någonstans att hela kroppen zoomar in, men inte tappa kursen för det. Nej. Vissa kroppsdelar är bättre på att hjälpa en annan kroppsdel när någonting händer. Låt dem jobba, men hela kroppen är ju med. Och därför är det viktigt att man som ledning i församlingen, som medlem, ser varandras komplement och inte som konkurrens. Det tar Paulus upp och det lär oss Apostlagärningarna 6. Vi är varandras komplement. Och så kunde vi då läsa att Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt efter den här ganska jobbiga situationen. Även en stor grupp präster började lyda tron. Ja, det är fantastiskt. Och jag menar, vi har samma Gud idag. Vi har samma Jesus. Vi har samma helig ande. Vi har rätt att be om vishet precis som de gjorde där. Vi har rätt att få be att det som vi drömmer om ska vi få vara med och arbeta med. Men kom ihåg en sak. Det blir sig inte likt. Ska man ha det stökigt så ska man be om de här sakerna. För det blir förändringar. Hela tiden. Inte att man ska riva ut inredningen i kyrkan. Det är inte det. Utan det händer bara saker. Det är ungefär som när man får barn som nya föräldrar. Jag har aldrig sovit så lite i mitt liv som de där första åren. Nej. Men jag har överlevt. Det tillhör livet alltså. Ska jag veta att blir det människor som kommer till tro så kanske det blir lite en annan musiktyp också. Ja. Därför de har en annan bakgrund. De sjunger kanske inte om djävulen direkt. Alls. Utan de kommer att sjunga om Jesus, men de gör det på sitt sätt. Och det är inte alla vi som tycker om den musiken. Nej. Så vi måste liksom vara öppna för vad anden gör. Och inte sätta upp villkor för en helig ande. Då blir det problematiskt. Får vi jobba ihjäl oss. Vi ska våga hoppas. Men vi måste vara beredda på att det kanske inte blir likadant alltid. Att det finns en grundhållning självklart. Man byter inte ut bibeltexter bara för att det ska vara moderna bibeltexter. De håller vi ju kvar. Men formuleringarna kan bli annorlunda. Det kan det. Kom ihåg, man var på en del möten och att vissla i kyrkan, det var ju som att det gjorde man inte för 50 år sedan i alla fall. Jag minns första gången jag hörde detta, att man liksom visslade av tacksamhet och glädje. Jag tyckte att det här var super alltså. Och klart, det klingade lite konstigt i örat. För det hade man varit med om i helt andra sammanhang. Man fick helt andra associationer alltså. Ni ska veta att när väckelsen gick fram och de kom fram med en saxofon och skulle spela i mötena. Det var inte bara saxofonmusik, utan det var annat liv också som uppstod. Och dragspel var inte heller riktigt välkommet i alla sammanhang. Och så kom blåsorkestern. Och jag har alltid sagt, man kan ju nästan vara döv och höra musiken hur bra som helst. För det var liv alltså. Jag har suttit i min lokal med en blåsorkester. Men det tyckte vi var så fantastiskt, för det var vissa som man trodde på som ledde musiken. De var ju härligt frälsta, så att det gick ju bra det också. Vi har varit med om sådana här sammanhang tidigare, det är inget konstigt. Men vi måste vara öppna för att Guds ande kopierar all historia. Utan det är alltid nyheter som händer. Och den här församlingen är ju ett utmärkt exempel för att kunna växa. Det finns ju faktiskt platser kvar fortfarande. Det finns mer kaffe man kan brygga om det skulle behövas. Och sen så när det väl rullar igång så är det bara att följa med. Är det inte det vi har bett om? Ja, men det är ju det vi ber om. Och det här ska ni våga hoppas på. Det här ska ni våga tro på. Ska förbereda ändå mer kanske. Att det får bli ändå mera av apostlagärningar. Amen. Tack Jesus. Att vi får tro på dig. Att du är levande och närvarande. Att du inte är den som plötsligt får ett ryck någon vecka längre fram. Eller någon månad eller något år. Utan du är ständigt närvarande och vill vara aktiv genom din heliga ande. Och nu prisar vi här att du rör vid våra hjärtan och vågar hoppas och tro och inte bestämma hur du, Herre, ska gå. Utan gör oss ödmjuka inför ditt inträde när vi märker ändå mer kommer i din närhet. Tack för det som redan sker här, Jesus. Tack för allt gott som har gjorts, Jesus. I Jesu namn. Amen.